Jag tycker en sak som jag tycker är lite intressant är, jag tycker att många säger så här att idrott och politik inte hör ihop. Men jag tycker att, enligt mig i alla fall, att vi som är idrottare, som har ändå, man ska säga, en ganska stor bas att stå på, man har en del följare som följer en, och man är en ganska eftertraktad person. Jag tycker att vi, många borde ta mer del av det, och ställa sig lite där man tycker. Jag vet att jag jobbar lite med mina sociala medier och får ut lite vad jag känner, angående typ flyktingfrågor och såna här saker. Och jag tycker det är väldigt viktigt liksom. Det är ju stora frågor i samhället. Jag tycker att många fotbollsspelare borde våga ta mer plats där och våga säga vad de tycker. Alltså jag tycker det är gott, men det är vätskedrivande, så jag vill inte dricka för mycket. Och inte på kvällen heller, för då blir man ju pigg. Så ibland.
Speciella tillfällen.
Ja, typ så.
Kan det vara en bra inledning på podden? I så fall hörde ni Felix Beijmo, Djurgården, där prata om...
kaffe.
Kaffe. Välkommen.
Det hade varit kul om vi har sagt något
Tack
annat än
mycket.
Kaffe.
Ja. Vi sitter på Aftonbladets poddredaktion och fick in dig här som gäst. Trevligt.
Ja, trevligt.
Ja, ska vi börja med lite standardfråga eller?
Ja, absolut.
Ålder 19.
19.
Bor?
Hemma i Norra Ängby.
Fotbollsspelare i Djurgården, gör du något annat vid sidan av? Hinner man det?
Nej, fikar och kollar serier.
Vad ser du på för serie?
Power just nu.
Power?
Ja.
Jag känner till den.
Det är en populär serie tydligen. För jag fick den av några lagkamrater. Men det handlar om knarkkung som driver nattklubbar och är otrogen. Och ja, mycket drama.
Okay. Om du inte skulle spela fotboll, vad hade du gjort då?
Det är en väldigt bra fråga. Jag har faktiskt ingen aning.
Du har aldrig tänkt på...
Nej, det har varit fotboll från början för mig faktiskt.
När började du spela?
När jag var 5-6.
Okej.
I Ängby IF.
Ja, Ängby, ja,
viktigt att tillägga.
Var du duktig i skolan eller?
Ja, ganska faktiskt, får jag ändå säga. Jag gick med ett år äldre i skolan.
Jaha, kommer det sig?
Jag började i min egen ålder. Gick 6 år, 1, 2, 3. Och sen i 3 så insåg min lärare att det var för enkelt för mig helt enkelt. Så då fick jag gå upp till 5 över sommarlovet. Så jag gick aldrig i 4.
Höga IQ?
Ja, jag vet inte. Så, men det var där ungefär jag peakade någonstans. Sen har jag gått neråt lite efter det. Så mina betyg peakade där i 6-7, sen när det började gå ner. Nej, men jag gick ut med ganska bra ändå för gymnasiet. Ja.
Vad var du så bra på? Matte, språk eller?
Matte var jag ganska vass på. Alltså sådär att jag förstod det. Men jag pluggade väldigt lite. Så att, och matte är ett sånt ämne där man behöver hela tiden hålla igång kunskaperna och vidareutveckla. Men matte var jag bra på. Vad var jag mer bra på? Ja, matte var
Vad gick du på gymnasiet då? Vilken linje?
Bra med gymnasium på ekonomi.
Ekonomilinjen. Har du bra koll på din ekonomi?
Ja, han var ju på banken innan han kom
hit. Jag har precis varit på banken, så jag försöker få en bättre koll nu i alla fall. Jag har inte så mycket pengar än, så att det är inte jättemycket att hålla reda på.
Bästa bok du har läst? Om du läser böcker?
Jag har läst den enda boken jag kom på att jag läst ut är Zlatan-boken. Så det får bli den.
Bästa film?
The Usual Suspects är bra.
Ja, den är grym.
Vad lyssnar du på för musik när du körde hit?
R&B, svensk hiphop.
Någon speciell artist?
Alex är bra. Sen utöver Sverige mycket Chris Brown. Ja, lite det hållet.
Vad får du att skratta mest, lättast?
Det är mina kompisar. Interna saker med mina kompisar ofta.
Vad får du ledsen? När gråter du?
Senast jag grät var när jag skadade mina handleder för 1,5 år sedan i fotbollen. Så att det är väl mycket relaterat till fotboll skulle jag säga, som är en stor del liksom.
Vad är du rädd för?
Lite höjdrädd.
Ja, det kan jag köpa.
Ja, det är jävligt rimligt. Ja. Det är obehagligt.
Du sitter med foten, benet högt här. Åkte på en smäll senast. Hur mår kroppen?
Nej, men kroppen mår ändå relativt bra, skulle jag säga. För att jag hade ju tur ändå, får man säga. Och ja, så jag kunde ju blivit något värre där på en väldigt otäck smäll. Men jag mår bra nu och vi jobbar på för att jag ska snart vara tillbaka. Körde träning idag och kan börja ja, jogga i alla fall. Så kändes det som idag, så att det går framåt.
Spelar du derbyt?
Vi ska försöka se till så att det kan hända, men det är inte 100%.
Surt?
Ja, absolut. Det är väldigt surt om jag inte kan spela, men det kommer fler matcher och fler derbyn också.
Du gjorde en intervju med vår kollega Per Boman, där du sa att du skulle bli världens bästa högerback.
Ja, det vill jag.
Det är ett skönt citat.
Ja, men ja, absolut, det var ju, det är ju vad jag vill liksom. Det är vad jag strävar efter. Ronaldinho sa det, han sa att du, liksom, du slutar inte utvecklas förrän du slutar på fotboll. Alltså du kan aldrig nöja dig. Om jag, vi säger att jag gör en bra sång nu med Djurgården, en till kanske sen lyckas komma utomlands, då kan inte jag vara nöjd för att jag har lyckats signa ett utomlandskontrakt. Då måste jag ha något nytt att sträva efter.
Det var rätt så många citat som var ja, sköna eller i den stilen med att man ska bli världens bästa back, eller att man ska, att du skulle springa snabbare än Cristiano Ronaldo på 60 meter. Mm. Vad har du fått för reaktioner på den intervjun? Har du fått några?
Ja, eller alltså det är väl lite blandat. Lagkamraterna drev ju en del så där när man kom tillbaka dagen efter.
Vad fick du höra då?
Nej, men Kim Källström brukar kalla mig raketen lite på skämt sådär hela tiden och försöker skoja, och så här kommer han, världens bästa högerback och sådär. Man får sig lite slänga, men det är ju normalt liksom i omklädningsrummet. Mina grabbar sådär tycker väl att det var en skön intervju. De backar ju mig i min attityd, tycker att det är rätt liksom. Ja, så det är väl lite, inte så mycket negativt liksom. Mer lite skoj sådär på vad man säger, och annars positivt, bara ja, bra inställning liksom.
Vem är enligt dig Sveriges bästa högerback?
Får man säga sig själv? Nej, men, ja, men jag måste väl säga Mikael Lustig i nuläget, i och med att han startar i A-landslaget.
Ja, och världens bästa högerback?
Väldigt svår fråga faktiskt. Alltså jag tycker Dan Alves förra säsong var helt otrolig. Ja, han var ju outstanding, så det måste jag ändå säga Dan Alves.
Det självförtroendet som du har, och attityden och mentaliteten, jag väger inte att den är positiv, eller jag menar inte att den är negativ eller så här, men jag menar, jag undrar var kommer den ifrån? Har du alltid haft den, eller är det någonting som alltså har formats med dig eftersom att det har gått bra i din fotboll, eller?
Jag vet, det är en bra fråga. Jag har väl alltid varit ganska framåtriktad och sagt vad jag tycker, och liksom jag lutar mig inte tillbaka liksom, och jag står för vad jag tycker, och jag tycker väl ofta att jag är ganska bra också. Men det kan väl ha att göra med dels, som du säger, att man sedan unga år har varit ganska framgångsrik i sin fotboll, och i skolan fick jag gå upp ganska snabbt. Man har alltid varit en lite framgångsrik person i omgivningen sådär. Att det har byggts en liksom aura runt den, att fan, om jag ska visa att jag är liksom i toppen här. Det kan ju vara en del, och sen förebilder, absolut, att man har kollat på många. Ja, men olika andra, vi ser till exempel fotbollsspelare som har haft bra approach och bra attityd som man har tagit lärdom av. Och sen kanske ja, men folk i sin närhet som ja, men pappa, han kanske inte är jätte sådär, men min farfar är jätte sådär norrlänning, liksom jag är bäst, jag är starkast. Lite så, ja, skulle jag säga.
Finns det några situationer där det här självförtroendet vacklar? Alltså där du känner att här är jag inte lika bekväm som jag på fotbollsplanen?
Nej, inte, alltså jag skulle inte säga att mitt självförtroende vacklar. Sen kan jag förstå, alltså jag är inte, även om jag har bra självförtroende och verkligen så här tror på mig själv, så är jag inte korkad. Alltså jag förstår ju, om jag skulle möta Michael Phelps i simning, så skulle jag inte ha en chans. Alltså förstår du, skulle jag inte ha en chans liksom. Utan alltså, det finns ju saker som jag inte är bra på alls, och då är det bara att acceptera det. Och det, jag lägger ingen vikt vid det liksom. Så jag skulle säga att i de grejerna jag vet att jag är bra på, då vacklar aldrig. Även om det är motgångar, då tycker jag bara att det är otur, eller att de andra har haft tur, eller någonting sådär.
Men det där är faktiskt intressant tycker jag. För jag vet att du har nämnt Gudetti också som en idol, och jag kommer ihåg jag gjorde ett knäck med honom inför returen i Halmstad, U21-kvalet, innan de gick till U21 som de vann. Och då pratade han också om att han hade ganska mycket haters. Han har ju folk som gillar och du vet så här. Och då kan det nog vara så att den attityden som han har, och vissa går inte den riktigt hem, och då tycker de typ att han är dum eller korkad eller konstig sådär liksom. Är det någonting som man springer på eller...
Ja men absolut, det kan vi ta nu efter min intervju här som vi pratade om innan. Så var det ju direkt en snubbe som skrev till mig på Facebook där. Jag vet inte vem det var, men han skrev bara från ingenstans, la till mig på Facebook och skrev: du kommer aldrig ens bli Sveriges bästa back. Du vet, så gick jag in på honom, det var någon gammal snubbe som bor i Thailand med någon, ja. Såg lite trött ut liksom. Men man svarar inte på sånt. Jag tycker bara det är roligt. Jag screenshotar och skickar till mina grabbar och så garvar åt det liksom. Vilken snubbe. Så det är ju, det är väl sånt som kommer hela tiden, men
passar din attityd in lika bra i Djurgården som du gjorde i BP?
Ja, men i BP var det väl lite, jag ska säga, BP är en väldigt så här, det har ofta varit att många unga kommer upp och man accepterar att många unga kommer upp. Så det är lite mer enkelt kan man säga att vara framåt riktad där som ung, i och med att de är lite mer vana med det. Men sen ska man ändå säga att jag kom till Djurgården ändå som en ganska, jag ska inte säga stor värvning, men det var ändå lite så här att det var ändå lite, du vet, Djurgården visade ändå när de fick mig att vi kan ta konkurrensen med de andra allsvenska toppklubbarna och vi vinner liksom av unga talanger. Så jag kom inte dit som liksom vem som helst om man säger så. Så att jag har ju alltid varit mig själv liksom. Jag fortsätter ändå med det och ja, det går hem hos grabbarna och jag kom in bra i laget och de flesta, eller alla, jag tycker om alla sådär. Så det har inte varit något konstigt faktiskt.
Är ditt hjärta i BP eller har du haft ett Djurgårdshjärta? Eller har du fått det nu sen flytten?
Ja, nu har jag fått ett ännu större Djurgårdshjärta, men innan så har jag varit Chelsea-hjärta faktiskt.
Okej.
Ja. Premier League-hjärta.
Så att det har egentligen inte varit så mycket... Du har inte haft någon favoritklubb i allsvenskan egentligen, utan att det har varit
alltså när man var så här liten kanske, när man var typ i, alltså 6 års 1-2, då var man lite så här, ja, med Djurgården, det är många grabbarna i skolan gillar väl Djurgården också så här, i och med att jag är från kanske de lite områdena som många djurgårdare är från. Men sen så har det alltid varit, som jag sa, Chelsea för mig, redan från barndom.
Har det att göra med att du inte har varit så här imponerad av allsvenskan? Som du, jag läste i någon intervju att du hade sagt att det inte har varit liksom någonting att se upp till.
Nej, men det är klart att när man var liten tyckte man att alla allsvenska spelare var liksom bra och coola, så där. Det tycker väl alla som är små. Men jag har mer gillat att kolla på den internationella fotbollen, för jag tycker att den är mycket, alltså, den är bättre. Det är därför det är den internationella fotbollen helt enkelt. Och då har det blivit att man har kollat mer på Premier League hela tiden. Jag har inte gått på liksom jättemycket allsvenska matcher. Man kanske prioriterar att sitta hemma och kolla på Serie A istället för att gå på, ja, men, på stadion, säger vi, och se Djurgården någonting.
Vad lockar med Chelsea, eller varför fastnar du för Chelsea?
Det är en bra fråga. Det var väl, jag tror jag började heja på dem där under deras, när Abramovich kom. Ja, mycket pengar. Så jag var ganska så här, lite fegt fan som bara valde pengarna liksom, och nya värvningar med Makelele och SCN och vad de nu hämtade in.
Så att det var den tiden där. Ja. Har du några internationella idoler som du liksom följer eller har följt, som du har tagit inspiration av?
Jag skulle inte säga att jag har aldrig haft någon riktigt så här favoritspelare så på det sättet.
John Guidetti.
Ja, men inte favoritspelare, det är jag inte, men jag har alltid gillat Brasilien. Det är för mig, alltså, även om min spelstil på plan är inte riktigt brasiliansk, om man säger så. Jag är inte den här liksom jättetekniska Joga Bonito-snubben, men jag är ändå, mitt hjärta är ändå i, jag önskar kanske att jag var det lite mer.
Du vill vara Cafu.
Nej, ja, det tycker jag att jag är. Men alltså, jag har alltid gillat att kolla på Ronaldinho, Robinho, Adriano, du vet, de gamla goda grabbarna som, du vet, verkligen så här, du vet, det finns YouTube-klipp från Joga Bonito när han står och hattar om klänningsrummet till lite skön samba-musik. Och det jag tycker bara är så jävla härlig aura runt det där. Så att
du får dra på dig in i Djurgårdens omklädningsrum lite.
Ja, för jag gör det ibland. Men när jag sätter på musiken där blir jag ofta bortplockad av Mange. Han vill...
Mange, är det han som bestämmer musiken?
Ja, men det är väl jag och han som krigar lite om den. Sen kommer Kevin ibland också och vill ha...
Sina egna låtar.
Nej,
jag är ny singel här.
Han sjunger själv.
Stäng av playbacken, jag
känner. Vad lyssnar Mange på då? Vad vill du lyssna på?
Jag kör mycket, som jag sa innan, typ R&B, svensk
hiphop. Kör du det när det är liksom matchdag också?
Ja. Nej, men det kör jag. Svensk hiphop, R&B liksom, det är min. Jag tycker det är min grej, skönast digg liksom. Men Mange kör lite mer äldre. Men det kan vara allt från, han kan ha lite R&B liksom. Det är inte så mycket svensk hiphop, men det är mycket så här gamla goda dängar liksom. Som jag inte ens vet vilka. Han brukar sätta på honom, så vänder sig till mig och bara: Felix, vet du vilken det här är? Jag bara, jag har ingen aning liksom. Så börjar alla de gamla gubbarna bara börja sjunga. Och jag fattar ingenting.
Är det bra musik då? Eller svensk musik? Eller vad?
Ja, mycket svensk. Nej, men det är helt okej.
Ja, det är gött, Mange.
Han lovade att han skulle raka av, men han har inte gjort det.
Ja, vi får se.
Vadå, är det nära?
Jag vet inte. Jag ska inte uttala mig.
Du vill inte snacka om det?
Nej.
Det låter bra. Ja, men du, när du kom till Djurgården sa du att du skulle sätta avtryck. Har du gjort det nu eller behöver man längre tid på sig för att göra det?
Nej, men jag tycker ändå jag har visat lite vad jag står. Det är ändå med, alltså jag kommer ändå från division 1 som är, det är ändå ett ganska stort steg skulle jag säga. Ja, alltså jag har inte, jag ska inte säga att jag har gjort någon kanonsäsong, det tycker inte jag att jag har gjort. Jag tycker inte jag har varit så här jättebra, men jag tycker ändå jag har varit ganska konstant bra i alla matcher förutom kanske premiären då, det var, ja, men man var lite nervös liksom första matchen inför mycket åskådare. Men sen tycker jag har varit konstant bra och bara gedigna insatser och visa lite vilken spelartyp jag är och vart jag står, att man kan förvänta sig hög kvalitet från mig. Men jag tycker inte att jag har riktigt satt det avtrycket än som jag vill, men jag tror att det kommer komma mer längs hösten och framförallt mitt andra år då känns det som att det kan gå mycket bättre.
Det verkar ju vara ett klubb som följer dig av förklarliga skäl, alltså, så är det väl ofta, det är väl en sak om de tittar och sen är det en sak om de kommer bud och sådär. Men är du en spelare som vill dominera allsvenskan innan du drar? Eller är du en spelare som kan liksom tänka sig att dra tidigt?
Nej, men jag är nog mer inne på att jag vill dominera.
Typ Kim Källström när han...
Ja, men han var ju verkligen liksom dominant, ja, om man säger så. Nu var jag lite för ung för att kolla på honom när han var i sin, ja. Men man har ju sett det efterhand liksom. Men jag är nog lite mer åt det hållet, att man måste verkligen, man måste visa att man är en nivå över allsvenskan liksom för att verkligen kunna dra. För att enligt mig så, nu för tiden är det ganska många som du vet, de hoppar på tåget så fort de får det.
Och
så är, ja, men exakt, så är de tillbaka efter 2 år.
Ja.
Och då har det gått 4 år av deras karriär, helt i onödan nästan. Förstår, alltså det blir mer, och då är hellre för mig att man tar ett år extra kanske, man verkligen presterar vis, och sen kommer den där rätta klubben som liksom, vi vill ha dig, du kommer gå in här och spela. Mm. Och då tar man steget istället.
Pratar man mycket med det med typ en sån som Kim eller Mange som har varit ute och kommit tillbaka, eller för den delen Jonas Olsson som har varit ute länge också? Diskuterar man sådana saker?
Nej, alltså de är ju, alla de tre är jättebra. De hjälper ju jättemycket sådär. Både utanför och på plan med lite allmänna saker, men inte så mycket liksom nästa steg. Alltså det är mest fokus i nuläget på att ta en topplacering med Djurgården liksom. Så det är det alla fokus på. Sen kanske man tar mer sånt i eftersäsongen eller nästa sommar sådär. Men jag har ju också agent som sköter de där bitarna, så att ja.
Du la upp en bild med Jonas.
Ja, det var en rolig bild. Ja, för att det var, jag kommer inte ihåg riktigt gammal, några år sedan när han var med i landslaget fortfarande där, på någon landslagsuppehåll, så var jag, hade käkat middag med familjen. Så gick vi förbi vid Stureplan, jag vet inte vad vägen heter, upp från Stureplan mot, de brukar bo där uppe på Scandic-hotellet bakom Humlegården.
Ja, Scandic Park där uppe bor de.
Ja, där uppe, så där bredvid Humlegården gick, så mötte vi varandra bara. Så gick vi förbi varandra först, kommer jag ihåg, så här, typ 10 meter, och jag såg att han var lite nervös, så sa jag till farsen liksom, pappa, det är Jonas där, Jonas Olsson. Och pappa var lite så här, bara, ja, okej, okay, typ, ja, roligt, typ. Han är inte så intresserad av att ta en bild med Jonas liksom. Men jag var i det, så sa jag, bara, men fan, då sa pappa, en fråga om en bild, så vände man bara Jonas. Så här, men han var jätteschysst liksom direkt, bara självklart, han var ensam, jag vet inte vad han skulle ner och göra på Stureplan ensam, men det får han svara på själv.
Har ni snackat
om, ja, det? Men jag visade honom bilden innan jag la upp den sociala medier, men han tyckte det var skitkul liksom.
Minns han det?
Nej, han minns det inte. Det är väl ganska förståeligt, ja. Jag var inte så stor på den tiden, men för mig var det i alla fall en rolig bild, och ännu roligare nu när vi spelat tillsammans liksom.
Hur är det att spela med de ikonerna för dig?
Nej, men det är häftigt, absolut. Det var, alltså, de var ju mer ikoner innan man spelade med dem. Så det är ju som alla.
Känns det som det, att de liksom har,
ja,
blivit,
alltså,
nu är de polare.
Nu är de, alltså, jag ska inte säga polare liksom, jag ska inte säga vi är bästa kompisar. Så jag har ju säkert mer respekt för dem än vad de har för mig kanske, i och med vad de har gjort, och jag har inte gjort så mycket än. Men det är ändå så liksom att, alltså på träningsplanen, då är vi liksom samma, då är vi lagkamrater eller möter varandra, och det är inte som att jag viker mig liksom för dem. Så det är ju, jag skulle säga, man hade mer respekt för dem på ett annat sätt innan man började spela med dem, och nu är det mer att man lyssnar väldigt noga på vad de säger, men fortfarande så tänker man att fan, vadå, jag är på samma nivå liksom.
Men när du går ut och fikar och sånt, som du sa innan att det är ett av Fritz intressena, är det några i laget som du fikar med då? Är det några du umgås med?
Ja, det är väl inte kanske Jonas och Källström då som jag går och fika med, men det är mer kanske, ja, men Engvall, Jonas Augustinsson, Karlström, sådär. Lite mer mina grabbar i laget.
Ni är ju lite mer samma ålder.
Precis.
Och, ja, så vidare. Men vem är roligast i Djurgården?
Det är jag.
Du är hungrig.
Ja, men det är, jag tar på mig den. Nej, men jag driver ganska mycket, men jag går runt och driver med alla. Det är lite sån jag är. Och sen Ottman är ganska rolig också, El Kabir. Ja. Han säger många roliga saker.
Men gör ni grejer på varandra eller mer snacket? Alltså jävlas ni med varandra på?
Ja, men det är lite blandat. Det är lite ofta är det mycket tugg, mycket sågningar. Jag och Jonis Agustin, så vi är mycket på varandra. Det är lite den, om man ska säga, brodermentaliteten liksom. Att, ja, vart vad han gör så kommer man få en sågning liksom. Och det är lite samma tillbaka. Vi delar ju rum också på bortamatcher. Men ibland är det lite hyss, absolut. Jag och men kanske Jonis då brukar tjafsa ibland. Och, ja, lite sådär.
Men jävlas man med Kim Källström till exempel?
Nej. Jonas är lite mer att man han kan vara på ibland. Han tror jag, Jonas och jag, vi kan tjafsa ibland, absolut. Vi på så här lite driver med varandra och såga varandra. Han är ganska godtaglig för sånt och kan ge också.
Ja.
Fan, låter kul.
Mm. Ja, definitivt. Men okej, du bor med Jonas när är på matcher. Och det är mest han ni hänger med när du sitter bredvid, när ni åker på olika platser och sådär.
Ja,
där,
ja, som man hänger buss med, sitter liksom. Man ju själv liksom.
Men, ja. Ja. Men om roligast var du själv, men om du skulle och sen Ottman, men hur är liksom, är det grupper indelat då? Är det grupper i ett lag så här? Jag förklarar jag själv för ålder och sådär liksom.
Ja, eller? Det finns väl alltid lite grupper. Jag skulle inte säga att vårt lag är så uppdelat faktiskt. Det är ganska mycket att vi har ju, vi ska säga vårt omklädningsrum, vi har ett pingisbord i mitten. Vi har några vad ska man säga, några bord och stolar med backgammon, mycket som spelas. Och det är lite att alla kör mot alla liksom. Den som vill lira pingis kan möta vem som helst. Sen är det klart kanske att, som jag sa, om jag går utanför träningen och tar en fika, så kanske jag gör det med de jag sa, precis likadant som kanske Jonas, Kim och Isak går ut och ta något att dricka liksom på kvällen utan mig. Men på plan skulle jag säga att det är ganska verkligen att alla kan snacka med alla liksom.
Är det mycket så här, tack vare Öskan känns som att han verkligen värnar om det kollektiva? Tror du att det är han som har påverkat också att det är mindre grupperingar än vad det kanske är i andra lag?
Ja, men han är duktig på det. Han är jätteduktig. Han jobbar mycket med att få ihop gruppen liksom. Det är hans stora grej.
På vilket sätt jobbar han med det?
Nej, men det är mycket att vi men på träningarna gör mycket roliga saker, dela upp yngre mot äldre, kör vi mycket, splitta lagen lite olika, du vet, hela tiden så här roliga grejer på träningen. Och sen och han jobbar ju mycket också med liksom att få igång energin, och han kan liksom gå fram och snacka med alla och klappa om varenda spelare och liksom säga några bra ord så att man blir på bra humör. Så det är ju absolut att det kan vara hans lite hans förtjänst. Sen vet jag inte hur det var innan jag kom, men jag tror att det var ganska bra stämning då också. Det är min känsla från de andra.
Han känns varm, Öskan.
Varm?
Ja, varm person.
Ja, men absolut. Ja, han är ju jättebra person, verkligen.
Mm. Är det för familjärt, eller han liksom håller sig på den professionella?
Nej, men jag tycker han håller sig professionellt, absolut.
Var det Bosse som övertygade dig att välja Djurgården? Eller vad kände du? Fick,
Bosse var väl bra på surra liksom. Men,
men, kan man tänka sig?
Jag övertalades inte så av honom liksom. Det var mer av förutsättningar skulle jag säga. Som jag övervägde med min agent och min pappa liksom. Det var vi själva som övervägde och tog beslutet.
Men det stod mellan två klubbar eller det?
Ja, jag skulle säga i slutändan stod det mellan Djurgården och någon annan.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Klubb.
Mm. Om du vi tittar på tabellen nu, det är ju en bit upp till Malmö. Tycker du att de är Sveriges bästa lag, förtjänar att vinna Allsvenskan?
Ja, så man kan väl inte säga så mycket annat nu egentligen. De leder ju Allsvenskan med 10 poäng. Sen så de kanske, i år har de kanske varit bäst, men jag tycker inte de har varit så bra. Jag tycker inte alls att de är 10 poäng bättre än vad vi är.
Nej.
Det såg man ju senast när vi mötte dem också, att jag tycker vi spelade ut dem totalt liksom, och verkligen körde över dem på alla plan förutom målen. Och det är målen som räknas tyvärr för vår del där. Och de är ju skickliga på det. De har gjort mycket mål i slutet och de har fått in sina poäng liksom, och det är det vad det handlar om i slutändan. Så på det sättet så är de ju bäst i Sverige just nu. Men det känns som att det kommer bli tajtare nästa år, tror jag.
Det är två riktigt brutala förluster som Djurgården åkt på mot dem. Jag var nere i Malmö och såg den matchen där nere och sen den här. Och det blir i slutändan 6 poäng. Vi säger krysta på båda dem. Så blir, är det ju ett helt annat läge. Liksom.
Nej, absolut. Om vi, jag tror hade vi bara vunnit den här senaste matchen så hade det varit 4 poäng nu. Tror jag. Så då hade det ju varit med liksom om guldet i allra högsta grad. Och nu är det ju ett ganska stort gap. Men det är ju som det som jag sa. De gör sina mål och tar sina poäng och det är det handlar om.
Mm. Vad tycker du har fattats i Djurgården i år för att ni ska vara närmare Malmö FF?
Jag tror det, först och främst tror jag att det var att vi inte säga att vi tappade så jättemycket på det, men jag tror att vi hade lite att bygga upp. Om man säger att jag kom in, var det en dag innan transferfönstret stängde, Gustav kom in sista timmarna, tränade en träning innan premiären, jag tränade två, Jonas Olsson tränade en och en halv vecka, Kim Källström kom i februari. Alltså det är ändå 4 liksom startspelare som kom in ganska tätt in på seriestarten. Så det tar ju ändå ett tag att bygga upp då. Om man kollar nu efter sommaren så har vi varit betydligt bättre, tycker jag i alla fall, än vad vi var innan. Och det har att göra med att vi har fått mer tid tillsammans och byggt ihop laget och gruppen. Så jag tror att nu får vi se hur det blir till nästa säsong. Men det är väl det. Om man får, jag tror att man tjänar ganska mycket på att bygga ett lag. Det är bara att kolla på Sirius nu till exempel. Om man går spelare för spelare innan säsongen, så hade ju kanske ingen sagt att, alltså, varenda spelare de hade förutom kanske Kingsley Sarfa hade folk sagt att det här är nedflyttningsstrid. Men de har ändå jobbat med samma spelare och samma koncept och samma tränare i, vad är det, 4-5 år liksom. Och då blir det bra till slut.
Jag tror de skulle åka ut.
Ja, nej, men precis, det är ju många som trodde det. Men det blir bra till slut om man jobbar på ett sätt, medan alla andra bara switchar runt.
Och jag trodde Häcken skulle vinna.
Ja, precis. Vem är den jobbigaste spelaren du har mött i Allsvenskan?
Niklas Eliasson får jag ändå säga i år. Jag tycker att han är riktigt duktig emot den. Väldigt kvick. Bra vänsterfot. Jag skulle säga att det är den svåraste motståndaren i år.
Är det någon som har retat upp dig?
Nej, faktiskt inte. Jag blir inte så lätt retad.
Tuggar du liksom på plan eller är du...
Nej, jag är ganska tyst av mig. Jag jobbar bara. Jag gör mitt eget liksom. Bara fokuserar på det. Säger inte så mycket.
Vem känner du att du har ägt i Allsvenskan under en match?
Jag tycker att senast när vi mötte Malmö hemma så blev de totalt uppkäkade på vänsterkanten av mig och Harris, får jag ändå säga. De slog inte ett enda inlägg från vår kant och det är ganska bra betyg mot serieledarna.
Absolut. Har du gjort några dåliga beslut i din karriär?
Nej, skulle jag inte säga.
Vad är ditt bästa beslut?
Mitt bästa beslut är nog att stanna kvar i BP efter att vi åkte ur Superettan.
Hur var det att vara under Olof?
Det är precis det som jag menar. Det var jättebra för mig det året. Alltså man hade ju kunnat tänka där att efter att jag åkte ur Superettan, men nu är det stressigt liksom, kan inte spela division 1, jag fyller 18 nästa år. Du vet, sådär, jag måste gå till någon allsvensk klubb och börja kriga mig in. Men grejen var då hade jag inte gjort så mycket. Jag hade spelat 10 matcher i Superettan liksom. Och hade jag gått då till en allsvensk klubb, så hade man ju blivit en traditionell U21-spelare liksom, kanske. Och då hade det varit svårt. Men nu fick jag stanna kvar, fick 2 riktigt duktiga tränare och spela med ett lag som enligt mig var bättre än division 1.
Ja, det hade riktigt bra lag.
Ja, men jag tycker att det laget vi hade förut i division 1 med BP hade ju kommit i övre halvan i Superettan redan då. Men ja, så det var ett riktigt bra beslut skulle jag säga.
Var det ett moget beslut ifrån dig, eller är det liksom är det alltid den här trion, din pappa och agent och du som har tagit beslutet?
Just det beslutet skulle jag nog säga att min agent var väldigt bra.
Han höll tillbaka
till bra hjälp. Ja, jag var ganska liksom, det var ju en tuff period i BP. Absolut, det var ju så här, shit, vi åkte ner 2 serier i rad liksom. Alltså alla vill ju bort därifrån liksom. Om man ska vara ärlig. Men sen kom Olof in, Asruddin Valentic anställdes, man fick se lite förändringar. Och sen min agent, han sa liksom att absolut, du kan gå nu, men du kommer inte få något bra liksom. Jag var ändå med i landslaget, det är klart att man skulle få erbjudanden, men han bara, det är inte värt liksom. Han sa till mig då liksom direkt att stanna kvar, han bara, gör ett bra år i division 1 och gå upp, så lovar jag att jag säljer det till en topparsens klubb. Så då var det bara att tro på honom där och så blev det ju så.
Hyllning till agent.
Ja, men verkligen. Ja.
Stort.
Kunde att de gör något bra.
men Olof som tränare, han hade ju en trupp som var för bra för division 1. Gör det bra i Superettan. Hur bra tränare kommer han bli efter att du har haft honom? Vad tror du?
Ja, han kan bli en riktigt bra tränare, absolut. Det beror på, jag vet nu han, men det nu verkar som att hans ambitionsnivå är ganska hög. Det verkar som att han har fått en nytändning liksom, i och med tränaryrket, att han vill satsa på det fullt ut liksom, och nå en karriär där också. Och då, han har ju en fantastisk inställning, det har man ju sett sen han lirar liksom. Så om man anammar den på tränaryrket också, så kommer han ju nå riktigt långt. Och jag tror att speciellt kombon med hans assisterande nu, Astro Din Valentich där, de är riktigt bra tillsammans. Så får vi se vad de gör, om de stannar kvar i BP ett år till, om de går upp till Allsvenskan eller om de går vidare. Men om de två hänger ihop, så tror jag att de kommer göra det bra i Allsvenskan också, vilket lag de än kör.
Vad lärde dig Olof dig?
Det var väldigt mycket taktiskt skulle jag säga. De är väldigt, väldigt noggranna i alla förberedelser inför lagen och alla träningsmetoder utifrån hur de ska spela nästa match och vilka som ska spela var och vad din position är. Så tränar du alltid utifrån matchsituationen och utifrån vad som kommer hända, med extrem noggrannhet liksom. Och mycket taktik, olika koncept. De har ett grundkoncept som de utgår ifrån, och sen justerar de beroende på vilka de möter och utifrån vad de ska möta. Så det är mycket så, taktiskt och så som jag lärde mig.
Och tala om noggrannhet, så känns det ju extremt noggrann även i dina förberedelser. Det man har läst. Kan du inte berätta matchdag? Hur dags går du upp? Vad gör du?
Det beror på när matchen är, men jag skulle säga
ta dagen före match istället. Vad äter du när du går och lägger dig?
Nej, men vi ser om vi har matchen en lördag 16.00 säger vi. Då kör jag väl, på fredag så har vi träning som vanligt. Sen så så käkar vi lunchen, går jag hem, vilar lite. Sen till middag alltid pasta dagen innan match, för det är bra kolhydrater liksom. Käkar en bra pasta på kvällen, sitter i mina återhämtningsbyxor typ.
Hur ser de ut? Du har ingen bild på. Jag kom på det sen att fan, jag skulle ju bättre ta med dem.
Nej, men det är ju inte så lätt att ta med dem, de är ganska stora. Men det är som,
är det sant?
Ja, men tänk er skidbyxor. Du vet, såhär stora termosbyxor man tar på sig när man åker skidor liksom. Det är ungefär så stora, lite såhär tjocka. Man hoppar in i dem, så är det som liksom trådar eller slangar på fyra punkter på benen som är, stoppar in så här. Så stoppar in i eluttaget, och så har en stor maskin, en så här huvudapparat, generator som pumpar in luften då, så att det blir som ett lufttryck och kompression på de här fyra olika punkterna. Så finns det olika program som man kör för återhämtning.
Och de sitter upp hit och
ja, precis, det är hela fötterna och sen upp till höften.
Måste du ha benen rakt då? Eller kan man sitta, eller kan
nej, alltså jag brukar sitta på golvet eller i sängen med raka ben och liksom ryggen mot väggen. Det blir lätt alltså.
Du kör en halvtimme?
Ja, en halvtimme ungefär.
Varje dag eller?
Ja, jag brukar köra i alla fall, jag skulle säga i alla fall 4-5 gånger i veckan.
Vad tittar du på då? När du liksom...
Ja, då blir det power.
Då blir det power? Ja, alltså det är ett avsnitt power.
Ett avsnitt power åt den i byxorna. Det är bra kvällsaktivitet skulle jag säga. Ja. Men sen om jag ska fortsätta, sen går väl sen efter det så kollar man väl någon fotboll eller något. Sen går man och lägger sig, vaknar vid 8:30, käkar frukost. Ja, då blir det väl en, ja, jag äter ju inte mjukt bröd,
för jag tycker, knäckebröd äter
jag. Ja, knäckebröd käkar jag bara, för att jag tycker mjukt bröd, det är bara onödigt, känns som. Bara få i extra i magen liksom. Jag behöver inte det. Det känns som knäckebröd, då håller man sig tight liksom.
Jag får anteckna det här. Åt två pallor innan.
Nej, men då blir det knäckebröd.
Vad tar du på knäckebrödet då?
Nej, det är,
men blir du inte hungrig direkt då?
Nej, men vi ser att jag tar två knäckebröd, mackor och lite havregrynsgröt med blåbär och hallon typ. Och kanel.
Inga bananer den dagen då?
Ja, kanske en banan också.
Kanske banan.
Ja, typ så. Käkar det. Och sen lunch på matchdag, alltid fisk. Och ingen pasta. Det tycker jag blir tunga på matchdag. Helst ris då, ingen potatis. Ris och fisk på matchdag till lunch. Då håller jag mig lätt.
Är det Djurgården som fixar den maten eller fixar?
Nej, det fixar jag själv. Det är det som är lite problemet med ibland på bortaresorna där, att då är det ju så här kollektiv.
Då vill inte du äta den maten?
Ja, men alltså nej, det vill jag egentligen inte. Men ibland får jag göra det. Men jag försöker ofta så att om jag säger till att liksom, se till så att det finns någon fisk. Och allt om det är hemma, då blir det alltid liksom med fisk med typ lax eller torsk med ris. Fiskbullar kör jag ibland också. Så här lite bebismat, men det är väldigt gott. Och det känns lätt, då känner man sig lätt.
Men vad äter du efter då? Har du någonting så här återhämtning som du häller i dig?
Nej, men efter så är det ofta så lite kolhydrater som möjligt. Sallad, kött, protein.
Men är det någonting precis innan match? Alltså jag tänker du kör lunch.
Nej, jag dricker magnesium innan match.
Ja, något sånt tänker jag att du måste
liten,
ha i dig.
Vad ska man säga? Ja, inte shot, men 250 ml vatten och magnesiumpulver som är bra. Den får jag av Djurgården som är en skitbra liksom för kramp och sånt där.
Mm.
Den är bra att dricka innan match. Förut körde jag på, men det jag slutar med nu, men det körde jag på rödbetsshots.
Mm, det har jag
körde rödbetsshots en gång per dag. Hela tiden förut. Och 3 timmar innan match, 4 timmar innan match ungefär. För att, ja men för musklernas så här kramp och orka mer. Men det har jag lagt av med nu, jag vet inte riktigt varför. Men jag börjar med magnesium istället kan man säga.
Låter coolare.
Ja, jag vet.
Fan, då äter du rätt mycket pasta och fisk då eller? Hela tiden. Är det samma eller byter du ut? Byter du ut pastan eller är det alltid samma pasta?
Nej, pasta, det kan vara lite allt, men det kan vara pasta med köttfärssås, pasta med kyckling. Det är lite så här, bara fint med pastan liksom dagen innan match, det är det viktiga. Ja, och sen fisken på match då skulle jag säga.
Är återhämtningen lika viktig för dig som det förberedande?
Ja. Ja, absolut. Jag har lite så här, jag har lite problem jag kan säga med min, jag har en tjej då. Hon gillar ju inte fotboll egentligen. Hon gillar ju att kolla på mig liksom. Och hon förstår ju ingenting av vad jag håller på med. Alltså hon tycker jag är totalt korkad liksom. För att jag har ju så här, hon vill ju alltid sova liksom. Det är ju normalt, man sover ju med sin partner ofta. Men jag vill ju inte sova med henne när det är match på söndag. Då sover ju inte vi fredag, lördag liksom. Ingen chans.
Nej.
Ofta sover vi en gång i veckan, två gånger i veckan. Inför ledig dag kanske.
Så hon tålmodig tjej.
Ja, men hon är, men henne har jag tackat, men hon är ju fantastisk liksom. Hon står ut verkligen. Men jag får ju ofta höra också att jag är dum i huvudet. Men det får man ju ta. Då säger jag till henne att hon pengarna kommer förhoppningsvis. Så hon håller ut.
Men ni käkar inte tillsammans heller då? Ni umgås knappt de här sista dagarna.
Jo, nej, det är klart vi umgås, ja. Men det är, vi kan ses. Vi ser hon kan komma till mig dagen innan match liksom, och käka med mig, absolut. Då får hon bara acceptera vad jag ska käka liksom. Och sen när jag ska sitta i min återhämtningsbyxor, och då får hon sitta bredvid och kolla på, kolla på power liksom.
Älskling, kan du ändra värmen?
Kolla på power, men ja, men det funkar bra.
Ja, men det är ju
man får
inga...
ge och ta lite också, ibland får man ge tillbaka.
Men är det någon så här godis och filmkvällar liksom när du kopplar?
Nej,
helt?
Det var länge sedan vi körde någon sån. Alltså jag kan äta lite.
När åt du godis sist?
Det var en bra fråga, jag vet inte. Men jag brukar inte äta så mycket sånt där. Men någon gång ibland så, men varannan vecka, någon gång så här, enstaka gång, då kan jag köpa lösgodis. Det är min grej. Och då har jag två smaker. Så, det,
så spännande, vilka?
Ja, det är röda Ferrari-bilarna och rosblå bubblis.
Ja, de är goda. Blissis.
Då kör jag typ 10 varje. Så får jag 20 bitar liksom. Perfekt. Typ om det är Premier League kanske och kolla på lite, då kan man köra lite.
Inga chipsnötter?
Nej, chips gillar jag inte.
Det skulle du vilja ha en Ferrari?
Ja, det är klart.
Men är det, om det är, när pengarna rullar in som du säger till din tjej, är det en Ferrari då eller är det någon annan bil?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag är inte jättebilintresserad. Jag kommer nog fokusera mer på att köpa klocka först kanske, eller hus eller lägenhet. Slå upp
klocka då.
Nu går ni igång.
Klocka.
Nej, men det är en bra fråga också. Jag kanske börjar med något så här, något stabilt Rolex eller något. Men det är väl sånt också man blir kanske lite mer intresserad av när pengarna börjar rulla in. När man känner att man kan göra det liksom. Då kanske man blir lite mer intresserad av det.
Men skulle du kalla dina förberedelser och återhämtning för tvångstankar eller för någonting som är nödvändigt till den karriär som du håller på att bygga och den som du är i?
Ja, jag tycker det är nödvändigt. Absolut. Alltså, men fotbollsspelare, det är lite speciellt yrke i och med att vi har kanske inte så långa arbetsdagar. Vi ses typ klockan 8:45 för frukost, tränar och sen är vi klara vid 13:30 liksom. Och då har man ju hela eftermiddagskvällen för sig. Men många tror du vet, ni har så mycket fritid. Men vad fan, jag minns inte senast jag var ute liksom. Alltså mina kompisar går ut 2 gånger i veckan och festar och du vet, träffar kompisar och tjejer. Men det kan inte jag göra för att jag måste vara hemma och köra återhämtningsbyxorna och
det är svårt med dem på krogen.
Ja, men precis.
Men
det är lite så liksom. Att man får ju offra en del. Så det är ju, jag tycker det är nödvändigt.
Går du på avbrunnar? Räknar du liksom stegen du tar till dörren? Har du andra sådana saker som du fokuserar på också?
Nej, jag gillar inte att prata om skador.
Nej.
Peppar. Men, och katten som springer framför vägen är det värsta jag vet.
Det är inte bra.
Nej, men det är typ de två.
Men du är inte så att du låser dörren tre gånger eller?
Nej,
inget annat sånt. Knyter skorna, ja, du kan göra hur som helst. Vänster, höger, höger, vänster.
Ja, det kan jag göra hur som helst. Jag har också försökt jobba bort lite såna där grejer. Jag vet, vi hade förut en, de som orkar kan ju kolla på vårsäsong, om man kollar någon repris från vårsäsongens matcher. Då körde jag alltid efter, efter man har hälsat på lagen, så kör vi alltid en ring ju med laget. Sen springer vi ut våra positioner. Då gjorde jag alltid så att jag hoppade höger ben upp med knät, höger knä ut åt sidan, vänster knä upp, vänster knä åt sidan, och sen båda upp, båda knäna hoppa. Och då gjorde jag det hela vårsäsongen, jag gjorde det hela förra säsongen i BP. Men och, det var lite roligt, för min kompis Hjalmar, han filmade alltid när han gjorde det där. Det är så här, 1.0, 2.0, 3.0, varje match här. Men och sen, och då var det liksom så, tror jag det var morsan eller någon som såg det där. Hon var liksom, vad gör du för något? Varför gör du det där? Och då sa han liksom, det är bättre om du försöker sluta med det. Så då tog jag, men så då var det någon inför någon match som jag tyckte var lite, jag kommer inte ihåg vilken, men då var det så här, någon lite viktig match, så tänkte jag, fan, jag kan inte sluta nu. Men sen efter sommaruppehållet, så när jag var ju sjuk där ett tag, typ en månad, så skulle jag göra comeback i U21. Då tänkte jag att här är liksom, U21, det är klart man blir som en match, men kanske inte dödsviktig match. Då sket jag i den grejen liksom, och det gick ändå helt okej. Och sen då när jag mötte AFC Eskilstuna borta i Allsvenskan, då när jag startade, så tänkte jag att nej, nu behöver jag inte göra det. Så då sönt det, och sen dess då jag slutade med. Så det var skönt. Ja, det var skönt.
Men spottar du vaxen med katter och sånt
eller? Ja, jag kör jag har tre saker. Den måste jag också göra bort, men den är svår att göra bort.
Hur många katter ser du, tänker jag?
Men jag bor i så här område där många katter är lite jobb. Men när jag gör en tvi. Och sen kasta fyra salt. Så det tar några sekunder, men ja.
Ah. Jag skulle säga, jag ser en träning, men det var massa katter här där jag skulle
in. Alltså jag skulle slängt in massa katter i det här rummet när jag ser det här huvudet gå fram och tillbaka.
Jag tycker det är bra att du tog väck den här på planen.
När drack du läsk senast? Dricker du läsk?
Läsk dricker nästan aldrig.
Nej.
Faktiskt, alltså verkligen nästan aldrig.
Du kan inte bli sugen?
Jo, absolut. Alltså en kall cola är bland det bästa som finns, om jag ska vara ärlig. Men jag tycker bara att det är bara så onödigt.
Du vill inte betala priset för den?
Nej, alltså det är bara så här. Nej, jag vet inte.
Men kan du uppskatta när ni hör liksom sommaruppehållet? Eller tycker du bara att det ruckar på dina rutiner?
Nej, absolut inte. Jag tycker att, till exempel, jag pratade med en kompis häromdagen som också väldigt spelar BP, Jakob Ortmark. Han är också väldigt så här träningsvillig. Jag sa det till honom, fan, snart är säsongen över liksom. Och då är det tråkigt, men fan, jag tycker inte det är tråkigt liksom. Jag ser så jävla mycket fram emot december. Bara för att då vet jag liksom, jag och han, vi ska ut till Bosön. Du vet, när de andra ligger och sover på mellandagen, då kör vi 8.00, ses, går ut till Bosön. Du vet, kör två timmar. Sen åker vi och käkar en skön lunch någonstans, typ en Yakuniku. Och sen åker man hem och kollar lite serie och liksom så här. Och sen kan man träffa och det är så här, för mig, de där dagarna är också, alltså även om det är uppehåll, så jag håller ändå igång väldigt bra och tränar liksom. Och jag tycker att det kan vara lika roligt som att gå till Djurgårdens träningar.
Och då får tjejen sova över i december?
Ja, men då får hon sova kvar liksom. Det är klart, det är okej.
Dricker du alkohol?
Jag skulle säga en gång per år kanske. Max.
Nej, men det, alltså, för ibland kan man känna typ att om man är i det livet där man liksom, där du är, med att du väljer bort olika saker, så lär man sig den livsstilen och kroppen vänjer sig vid den. Jag läste någonstans att det kan ta 2-3 månader ibland där, för kroppen att vänja sig av någonting och få något nytt. Så du kanske inte har samma sug som andra efter socker och sånt där.
Nej.
Jag vet inte.
Nej, det kan absolut stämma.
Ja. Med knäckebröd alltså. Fan, kanske man ska börja köka mycket knäckebröd.
Nej, det är bra.
En bra grej.
Ja.
Hur mycket har blivit inspirerad av andra i BP att göra den typen av grejer? Kommer du på det själv eller liksom tar du efter Ludde?
Ja, men jag är väldigt så här. Jag sa förut att jag inte är korkad, men jag vet inte hur jag ska förklara det här. Men till exempel om ni säger till mig att det är bättre att gå barfota liksom, då kommer jag gå barfota. Alltså förstår du, för att det är bättre för fotsulorna, då gör jag det liksom. Mm. Lite så här, jag tar efter allting. Bara kan ge 1% fördel liksom. Kan det göra mig 1% bättre? Ja, men varför inte? Alltså varför ska jag inte göra det egentligen? Det är inte som att det kommer göra mig sämre. Så jag anammar i stort sett allting jag hör, och från olika parter, och mer trovärdiga, mindre trovärdiga och sådär. Så att om en men i BP då har jag haft många. Vi ser John Guidetti då speciellt, liksom kanske började med den här stilen. Sexuell eller mig, lyssnar mycket eller kollar mycket på honom och lyssnar på honom de gånger man har träffat honom, liksom kört med samma tränare, och Ludde och Tibbling då också, anammade lite av honom och jag anammade lite av dem.
Du kört fys med samma som...
Ja, precis, vi har en individuell tränare, Nebes, där som vi, som vi alla har kört med. Ja. För att utveckla men allt från liksom allmän styrka till snabbhet, sprintuthållighet och sådär.
Är det någon i juryn tror du som är lika noggrann som dig?
Jag vet att Jonis, Luddes lillebror, han är väldigt noggrann. Han är lite, de är lite samma liksom. De tar av varandra, så att han är också... Jag och Jonis brukar surra mycket liksom, och om såna här grejer.
Triggar varandra?
Ja, absolut.
Derbyt. Hur kommer det gå?
Ja, jag hoppas framförallt att jag kanske kan vara med och spela då. Men ja, jag hoppas att vi vinner. Vi är i bra form och vi vill ta andra platsen om det, om Malmö inte skulle börja tappa poäng, men i alla fall andra platsen liksom, och då måste vi vinna såna här matcher.
Vad var det där med skjorta på fredagar?
Ja, men det är skjortfredag, det vet jag inte vem som kom på. Man måste ha skjorta varje fredag i Djurgården.
Du hade, du, jag läste någon text som du köpte skjorta, för det hade ingen från början.
Ja, men jag har aldrig varit någon skjortkille riktigt.
Nej. Sitter tröja här inne bara sånt.
Ja, men jag kör mycket tröja, snygga tröjor, t-shirtar, lite mer sportiga sneakers liksom sådär. Och sen är det klart man har lite finare kläder också, det har ju alla, men det hade varit min stil riktigt sådär. Så när man kom hit då var det skjortfred liksom, så jag körde ju, hade ju en skjorta, körde ju samma skjorta hela våren liksom. Sen kom sommar, då var jag tvungen att gå och köpa två nya, liksom, gå ut och komma med samma skjorta varje fredag hela året. Så att, nu är jag i alla fall tre.
Har du något intresse, så vid sidan av, som liksom folk inte vet om, eller har du några sådana här...
Andra världskriget?
Ja, men alltså,
nej, faktiskt inte.
Ingenting som du...
Spelar du inte tv-spel, tänker jag?
Jo, tv-spel spelar absolut, men jag är ganska tråkig, så jag spelar FIFA. Alltså, om man tänker fotboll.
Är du duktig? Tråkig.
Ja, det är
jag. Vilket lag är du, Chelsea då?
Ja, jag gillar inte riktigt dem på FIFA. Jag gillar mer, United är bra. Om man, sen tycker jag det är roligare att spela lite mindre lag, typ halvbra, så här Tottenham.
men på
de som vet FIFA vet att Tottenham inte är, de är inte världsklass på FIFA liksom. Lite mer såna lag.
Vad är din inställning annars när det gäller internationella fotboll, med alla pengar som pumpas in över allt och Neymars övergång? Tycker du liksom om det här som händer, eller skiter du i det? Hur ser du på liksom?
Nej, då vill man ju ta del av. Nej, men jag tycker att absolut, det börjar gå lite överstyr, alltså det får man ändå vara ärlig att säga liksom. Och speciellt kan jag säga att jag tycker det börjar bli för mycket när det blir så här smutsiga affärer. Som jag läste något nu om Neymar-affären liksom, att det var något oljeföretag som hade gått in och betalat hans lön liksom, och på något sätt att han skulle köpa ut sig själv för kontrakt och så här. Och då blir det lite för mig att det har gått över gränsen. Alltså det, då tycker jag liksom att nu får man softa ner lite. Men annars så, alltså, han är ju en spelare som är värd väldigt mycket pengar liksom. Sen är frågan om han är värd 2 miljarder, men ja, idag var han ju det. Men det blir lite så här, du vet, förr i tiden, jag vet inte, vad fick man Zidane för liksom? 500 miljoner, eller vad såldes han för?
Ja, Galactico var väl 500-700 kanske, eller vad,
något sånt där. Och han, enligt mig, han är ju, ja, jag vet inte, men han var ju liksom kanske bättre än Neymar när han såldes dit.
Ja, han var i alla fall bäst i
alltså, han var helt otrolig liksom. Och då är det mer än fördubblats liksom, från det, så det blir ju...
Men det var ju samma med Ronaldo när han gick med 5 miljarder, och han var ju, han hade vunnit guldbollen då typ. Ja. När han gick. Och Neymar har ju inte vunnit nu.
Nej, exakt.
Men,
Landslaget, är du sugen på januariturnén?
Ja, absolut. Det tycker jag är ett... men det tycker jag att jag har goda chanser att borde vara med om jag fortsätter prestera på den här nivån. Håller mig skadorfri, peppa liksom.
Andreas Ekström skriver på Twitter att det här 98-gänget i BP, är det Kisvalodu som ligger bakom den succén? Varför spelar så många spelare så bra?
Ja, vi är en del därifrån. Vi är ganska många faktiskt som har gått ganska bra för, om man säger så. Men vi hade ju Kisvalodi som tränare. Jag tror det var 2 sessioner, kanske 4-5 år totalt. Och absolut, han har hjälpt oss mycket liksom. Det ska man inte säga någonting annat. Men det är ju många tränare också, jag kan säga. Som jag sa där, mitt sista år i BP med Olof och Valli var jättenyttigt för mig också. De hjälpte mig jättemycket. Men ja, Kissen är väl en av dem som ska ha mycket cred också.
Kan du se det som en generationsfråga i att du så noga med dina förberedelser, om man kollar i Djurgården, de som, spelarna som är äldre, är de lite mer loose i sin inställning till hur man förbereder sig, eller att de kanske inte då påpekar att de vill ha fisk inför en match? Att det liksom din generation är mer noggrann med förberedelser, för att man vet, man är mer medveten om vilka förutsättningar som man kan ge kroppen så att den håller längre?
Ja, men det tror jag absolut att det är. Det är väl den här nya, lite nya approachen som många har, jag har och lite andra. Men det känns också som att hela, man ska, alltså, även de som är en 27-28 nu, att de också börjar namna det lite. Jag vet, ja, men några i vårt lag liksom, som, du vet, man lyssnar lite på oss unga också liksom, vad fan, ja, men varför kör du fisk liksom på match då? Eller varför har de här byxorna till exempel? Ja, men fan, jag är ju bara 27, jag är ju 6-7 år kvar liksom på toppnivå, om man säger så. Det är ju klart att jag kan ta mig någonstans, alltså, förstår du? Så jag tror att det börjar bli lite mer upp i åldern också som börjar ta efter det. Sen kanske de allra äldsta, de är väl lite mer så här, men jag kanske inte ska ut igen, så jag kan ju ta det lite lugnare. Men sen tycker jag Kim Källström, han är ju väldigt seriös också. Går ofta in i gymmet själv efter träningarna, kör bål och sådär för att hålla sig i form.
Men det blev ju ett jävla uppsving när de vann U21-EM. Alltså i och med att Ludde Tibbling och John och Milosevic tränade också extra där med. Och det var mycket snack just om det där med att köra mycket extra. Jag vet att vi skrev om det där, gjorde fyskriv, vi var och träffade Nebes och John och de ute på Bosen där vid något tillfälle. Så det känns ju som det var någonting som har verkligen tagit fart med. Att det är annorlunda nu än vad det var tidigare.
Mm, ja, men det har det gjort. Så, ja, men det är kanske som du säger, de som vann U21-EM, där var det ju många som hade den stilen, och det är klart, när de blir framgångsrika då ser man att det funkar. Alltså det är inte konstigt, det är bara att kolla på dem liksom. Ludde nu, ordinarie Bundesliga-lag som kom, vadå, topp 7-8 i Bundesliga förra året, tror jag, Werder Bremen kom typ en 8. John spelar mycket i Celta Vigo, Europa League semifinal. Tibbling, ja, men var ordinarie i Groningen ändå i 2 år. Nu i Danmark, men kommer säkert gå upp igen liksom. Och det går ganska bra för dem. Nilsson Lindelöf var ju där också, nu i United. Sen vet jag inte riktigt hur han är i den saken. Men det är ändå många från det laget som det går bra för. Och det är klart, för fan, om de gör någonting rätt, då vill man ju, då tror jag att många tänker, ja, men de gör det, då kan jag också göra det.
Hur ser du din karriär? Alltså, vad tänker du att du ska hamna? Vilka steg ska du ta? Vad ska du göra?
Jag tänker att nu tog jag ett bra steg till Djurgården. Från division 1 till start i Allsvenskan. Härifrån rimligt steg är väl Europa. Jag ska säga Tyskland är väl en liga som skulle passa mig, tror jag, ganska bra. Någon lite mindre lag i Tyskland, kanske inte finns någon finns ju inga småklubbar där, men ni förstår vad jag menar, lite så. Så tror jag. Och sen kanske därifrån till ett topplag i Tyskland kanske. Ja, så. Eller, ja, det finns ju många olika vägar, men i alla fall, det viktiga för mig i alla fall, tror jag, att man får den här känslan som jag fick lite för Djurgården, att det är en klubb som tror på en. Att det är liksom att man, när man väl ska gå från Allsvenskan, då ska man känna att, ja, men nu tar jag ett steg för att stanna, och jag tar ett steg för att sen kunna ta ett till steg. Och inte så här, nu tar jag steg och sen får vi se hur det går, och sen kanske jag kommer tillbaka, jag kan alltid falla tillbaka på Djurgården. För så kan man inte tänka liksom. Det går inte att tänka så, utan man måste ha, enligt mig, ganska bra plan utstakad. Och när du får rätt erbjudande, då måste du liksom se över det och tänka lite i framtiden också.
Det känns som att du har ett gyllene exempel i ditt bagage, när det här beslutet att du skulle stanna kvar i BP, och att det blev lyckat för dig, än att man ska stressa hela tiden. Så att man kan luta sig tillbaka på att du vet om att även om jag stannar i Djurgården till nästa säsong, så kan det liksom resultera i någonting bra.
Ja, hamnar du i Köpenhamn då, eller? Jag som Ludde eller Daniel Amatei, och sen blir det PL med Leicester, eller så blir det RB med...
Ja, vi får se. Nej, Köpenhamn är en bra klubb, men det är inget jättestort steg från Djurgården ändå, skulle jag säga. Kanske sugen på något lite större.
Spännande.
Ja, men Premier League är en sån liga som alla vill spela i.
Ja, absolut, Premier League är en sån liga som alla vill spela. Det blir ju svårare och svårare att ta sig till Premier League nu också, skulle jag säga, med alla pengar. Men om jag ska välja, till Premier League är favoritliga, men den ligan jag tror passar mig bäst är nog tyska ligan.
Är det Ludde som har övertalat dig?
Nej. Nej, det är nog mer jag själv och Bosse lite. Han säger att Tyskland passar bra.
Kommer han fram och säger det? Tyskland.
Men Malmö vinner guldet i år.
Vi får se.
Du är inte helt säker på det?
Och ni vinner ett derby?
Ja.
Hur jobbigt är det där egentligen? Vi skriver om de här spökena och det där, och vissa efter matcherna säger, fan, det finns ingen spöken. Och...
Nej, alltså,
det är kanske svårt för dig som inte har varit där.
Grejen är det som blir, jag förstår att alla skriver och alla snackar hit och dit, det är normalt, men grejen för mig och för oss som är nu, det är att vi har inte varit där så länge. Det är det som blir lite fel om man säger för oss spelare nu att du vet, ja, men jag har bara spelat två derbyn. För mig är det så här, det är klart att alltså, alla matcher är värda 3 poäng i Allsvenskan. Mm. Sen är det klart att man hellre tar 3 poäng kanske mot AIK än 3 poäng mot Halmstad om man fick välja. Mm. Men det är värre, det är, alltså, ja. Jag tänker inte så mycket på vad som har varit, utan enligt mig, jag spelar 2 och de torsar och det är för dåligt enligt mig. Men jag tänker inte mer utöver det liksom, i bakåtiden så, utan jag tänker bara på mig själv och då var det för dåligt. Och sen nu tycker jag att vi ska vinna de kommande 2. Sen får vi se hur det går. Alltså jag tänker bara på mina egna matcher då, och vad jag tror.
Mm. Slutligen. Vi har ställt massor med frågor till dig.
Du har varit så bra på svar.
Ja, och du bara kör som en maskin, det är kanon. Jag tänkte kolla med dig om det är någonting du vill prata om. Är det någonting du kände att fan har varit kul att få fråga det här, eller snacka om det här?
Och de frågar mig om katter.
Ja, det är helt öppet.
Ja, jag vet inte. Jag tycker, en sak som jag tycker är lite intressant är, jag tycker att många säger så att idrott och politik inte hör ihop. Men jag tycker att, enligt mig i alla fall, att vi som är idrottare, som har ändå, man ska säga, en ganska stor bas att stå på, man har en del följare som följer en, och man är en ganska eftertraktad person. Jag tycker att vi, många borde ta mer del av det, och ställa sig lite där man tycker. Jag vet att jag jobbar lite med mina sociala medier och får ut lite vad jag känner, angående typ flyktingfrågor och såna här saker. Och jag tycker det är väldigt viktigt liksom. Det är ju stora frågor i samhället. Jag tycker att många fotbollsspelare borde våga ta mer plats där och våga säga vad de tycker. För det är viktiga frågor liksom. Och det finns saker i världen som är ganska mycket viktigare än fotboll, om man ska vara helt ärlig. Det som jag har fått ganska bra perspektiv nu när jag har träffat, en kille från Afghanistan som min mamma tar hand om väldigt mycket och hjälper med frågor med Migrationsverket och sådär, angående om han ska få stanna eller inte i Sverige. Och hans berättelse, det han har gått igenom, det är så här, det går inte ens att förklara liksom. Det blir gråtfärdigt så fort man hör liksom. Då är det så här, fan, då spelar det ingen roll om man spelar fotboll eller vad man gör, då är det så här, tack Gud för att jag är född i Sverige liksom. Jag tycker att det är fruktansvärt det man ser nu med mycket rasism och sådär, och i USA häromdagarna när det var de här upproren. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker att vi fotbollsspelare som har ganska stor bas borde ställa oss bakom mer de här sakerna och stå upp för det rätta.
Alltså väldigt, väldigt intressant och väldigt, väldigt bra att du säger.
Ja,
det.
Verkligen.
Alltså det här med den här pojken. Mm. Är det någonting du kan prata om mer?
Alltså, ja, absolut. Alltså, jag la ut en liten bild där på min Instagram angående det. Det är så att han heter Afshin. Nu ska inte jag berätta hela hans historia sådär, för det är hans egen sak liksom. Men det är en kille som kom till Sverige för 2 år sedan från Afghanistan, kom till Malmö då. Alltså hans väg hit var ju allt annat än lätt. Han var liksom, han åkte in på sjukhuset i Tyskland och smet därifrån för att han skulle ta sig till Sverige, färdades med ett jättesjuk, kom till Malmö och nästan svimmade liksom när han hade kommit över gränser och åkte in på sjukhuset direkt till Sverige. Och sen nu har han tagit sig, bott hos olika fosterfamiljer här i Sverige, och bott, nu bor han på ett boende då. Och han, när han kom hit, nu är han 99, så han är 1-åringen vi är. Han ska fylla 18 nu i höst. Han kom hit när han var 15 tror jag. 16-15. Och för honom, han är helt ensam här. Han känner ingen. Jag kan säga ändå bara, hans pappa lever inte. Det var ett ganska hårt slut för honom i Afghanistan. Och det var en av de stora anledningarna till att Afshin behövde fly hit. Därför att det var inte tryggt för honom längre. I och med att han var den enda mannen i familjen, så var det ofta så. Då försöker talibanerna, du vet, då vill de ta honom och göra honom till soldat liksom. Mm. Så hans mamma sa att Afshin, du måste lämna liksom. Vi kommer stanna kvar här, men du måste. Så han flydde till Sverige. Nu har han bott här i 2 år. Han har gått i skolan helt ensam. Han har bott hos både bra och dåliga fosterfamiljer. Han har mått fruktansvärt dåligt. Han har ibland inte pratat med sin mamma på 4-5 månader. Han vet inte om de lever, han vet inte hur de har det. Men du vet, ändå han krigar på. Han har lärt sig svenska. Och nu ska jag inte säga att han är lika bra som vi är på svenska, men skulle du sitta ner med honom och prata, så du kan föra ett samtal 100% liksom. alltså han är inte så mycket sämre än vad vissa andra är. Och det, för mig det är helt fantastiskt att han har lärt sig på 2 år, alltså att kunna föra ett samtal på svenska. Och så här, och han, du vet, hans humör, du vet, han försöker ändå hålla uppe det. Och så här. Men som sagt, och då min mamma, för hon jobbar lite som volontär för, jag vet inte vad organisationen heter, men hon går på så här språkfikan. Och då hade han kommit dit, för att han, vet, han är en sån här kille, han vill verkligen, du vet, komma in i Sverige liksom. Så han hade gått dit för att lära sig svenska, prata svenska liksom. Min mamma var där, de snackade, och så åkte de tunnelbana hem tillsammans därifrån. De bestämde sig för att få ta tunnelbanan tillsammans. Och då märkte ju mamma där på tunnelbanan liksom att den här killen har ingen att prata med liksom. Han var helt ensam, så han började ju öppna upp sig lite för mamma där. Min mamma är ganska, du vet, man får ganska bra kontakt med henne. Så han började ju snacka, du vet, och började liksom gråta framför, vet, mitt på tunnelbanan total liksom. Och då var det liksom, då kände ju mamma liksom, vi måste göra någonting. Så hon sa ju det liksom, ta mitt nummer här, ring mig imorgon så får du komma hem och käka middag med min familj imorgon liksom. Vi kör köttbullar och pasta, det är jättesvenskt liksom. Så han var ju lite nervös, han kom ju dit. Så vi tog hem honom liksom. Han kom över på middag. En av de jobbigaste middagarna jag har varit med om i livet. Absolut. Man fick höra hans berättelse. Jag tror han grät liksom 2 gånger under middagen. Mamma grät, en av mina syrror. Det var verkligen en tuff middag sådär. Men det kändes ändå bra, du vet, att man vågade ge honom den chansen att få komma in till en familj. Som jag sa, han är helt ensam liksom i Sverige. Och du vet, att komma in till en familj, den liksom var trygg, om man säger så, vågade öppna upp sig, äta vår mat, du vet. Efter jag gav honom ett par skor liksom, och även, du vet, jag hade ett par nya skor, så jag sa fan, jag behöver inte de här liksom. Jag har 10 par sneakers, ta dem här liksom, helt fräscha. De var ju en storlek för stor liksom, men det skete ju han, du vet, han tog dem här i hem, han var jättenöjd, och det, liksom, det var bra känsla för mig också. Och sen har han och mamma hållit verkligen bra kontakt. Han har fått gå på mina matcher. Jag tror han var på Norrköping hemma i år, han var på AIK, han var på en BP-match också på försång liksom, och med min familj, och vi har gått och fika med honom några gånger, och mamma träffar honom ganska regelbundet sådär, och verkligen hjälper honom nu när han ska träffa Migrationsverket snart och försöka få uppehållstillstånd då. Så han, ja, men det är en snubbe som har kommit min familj ganska nära och som man känner väldigt mycket för liksom, och världens gulligaste kille och sådär, som mamma verkligen tar hand om. Och det finns många, det är inte, alltså, nu är det så att kanske min mamma och vi hjälper en person. Sen är det klart, det finns ju, alltså, tusentals som skulle behöva samma hjälp. Men för mig, det är så här, om vi hjälper en, då är det ändå en kille som mår lite bättre. Så kanske kan du hjälpa en, du vet, alla kan hjälpa någon, så blir det bättre. Alltså, enligt mig, jag tror inte det finns någon som, det finns ingen som flyr till ett annat land för att de vill. Förstår du? Om du uppväxt någonstans, du är född, du trivs, alltså, du flyr ju inte någon annanstans. Om du trivs, om du vill bo hemma, de gör ju det i nöd liksom. Du kommer ju till ett annat land för att du har inget alternativ liksom. Det är farligt att stanna kvar. Och då, alltså, tycker jag det är absurt att vi liksom ska stå och putta ut folk i vårt land och, du vet, säga nej till folk. Jag menar, vad har du gjort och vad har jag gjort för att födas här i Sverige? Helt ärligt, jag har inte gjort någonting. Alltså, jag hade bara tur. Jag hade turen på min sida och bli född i liksom ett välbärgat område i Stockholm. Alltså, du vet, jag hade lika gärna, det hade kunnat vara jag som hette Afshin och var från Afghanistan. Så att jag tycker man borde ge tillbaka mer till många människor i världen och till samhället med de här frågorna. För att, ja, som sagt, jag tycker bara, ja, liksom, in the end of the day så har man haft tur att man är där man är, och jag tycker alla förtjänar en lika chans.
Jag har ingenting att tillägga.
Vilket fantastiskt avslut.
Fin historia, fint att ha dig här, fina tankar. Lycka till resten av säsongen.
Stort lycka till, ja.
Tack så mycket.